Långkok och nymanglade lakan eller mikromat efter en stressig arbetsdag. Hur ser vardagen ut hemma hos er, Marit och Lasse?
Hos oss så är det nog så där att man nog bara kravlar sig genom varje dag så bäst man kan och sen försöker man överleva.
Ja, då jag tänker så här att när mina söner var små, de spelade ju fotboll, så det var ju fotbollsträningar typ 7 dagar i veckan eller matcher och sånt, så då blev det nog en hel del så halvfabrikat under de där mest intensiva åren. Men jag har alltid levt under devisen på något sätt att hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete. Så att, och sen läste jag någon undersökning om att smuts är bra för att stärka immunförsvaret. Så jag tröstar mig med det när jag hellre sätter mig i fåtölj och läser en bok än tar fram dammsugaren.
En utmärkt inledning på den här diskussionen i Kulturpodden där vi har läst Anna Lindholms nya bok Husmödrar och feminister. Och med den i bakhuvud har vi sen tagit en titt på det här med varför gamla könsroller ser ut att göra comeback idag. För det är ju någonting som man ser om man befinner sig på sociala medier. Där man då har en mängd sådana, vad ska man nu säga, bullabakande hemmafruar som väljer då att inte gå in i en karriär. Utan man ska stanna hemma och ägna sig åt äktenskap och barn. Och det här då ena sidan samtidigt som man kan fråga sig att har den här feministiska kampen på något sätt kommit av sig? Det här är det vi ska tala om idag. Marit Lindqvist, Lasse Garoff och jag själv Silja Sahlgren Fordstad. Och jag tänkte att vi skulle börja med två laddade begrepp som ingår i den här titeln till Anna Lindholms bok. Nämligen husmor och feminist. Vad innebär de här orden för er?
Jag tänkte på något vis sådär att alltså det är ju idag så låter det som att det skulle finnas någon motsättning mellan de här. Men det första jag egentligen insåg var att jag, när jag tänker på sådana framstående feministiska röster som vi har haft på svenska i Finland, som någon Märta Tikkanen eller så här, så har inte de flesta feminister varit husmödrar?
Ja, kanske eller? Det. Ja, sen beror det på om det är frivilligt eller ofrivilligt som man är husmor, så att säga.
Ja, men att den där, på något vis att jag tycker att den där kampen har ju mycket utspelat sig mellan det där, i det där spänningsfältet mellan att ha hem och familj och en karriär eller en konstnärlig ambition.
Ja, när jag tänker på husmor som begrepp så ser jag nog automatiskt framför mig min egen mormor. Som var hemma med barn medan mannen jobbar på fabrik. Så det är henne jag ser framför mig. Och när jag sen tänker på feminist så på något sätt tänker jag på det där med hur man talar om jämlikhet och jämställdhet på ett mer vardagligt plan, kanske runt köksbordet hemma, just som mor till 2 söner till exempel. Så tycker jag att det har varit jätteviktigt att diskutera de här frågorna på gräsrotsnivå på något sätt. Att det är klart att det är ju jättefint att det har funnits och finns de som faktiskt tar den där diskussionen och kampen om att diskutera och skapa opinion i offentligheten och i samhället och så vidare och få tillstånd lagförändringar och så vidare. Men jag tror att allt börjar på gräsrotsnivå.
Mm. Jag tycker det är jättespännande som du, Lasse, sa så där att har inte feministerna varit husmödrar och sånt. Det var en tanke som nu blev att gro i mitt huvud. För det är ju svårt att på sätt och vis, jag menar, husmor har ju en gammaldags klang kring sig. Hemmafru är kanske någonting som är på väg tillbaka, men som också har lite haft en sån där stämpel av att det är någonting i det förflutna, vilket det ju ingalunda är. Och sen att det blir så otroligt laddat just det här att ett hem är ju någonting som måste upprätthållas på något sätt. Och de här husmoderliga uppgifterna finns ju där, oberoende av vad man kallar sig eller om man är man eller kvinna, så måste lagas mat. Och om man har barn så måste man på något sätt ta hand om dem så här. Att var faller de här uppgifterna in blir bara liksom det som är av intresse. Jag tänker också själv att för mig så tror jag att feminism har varit ganska starkt präglat av ett akademiskt tänkande. För det var något som var jättestarkt när jag studerade feministisk litteraturteori och filmteori och sånt här. Det som man har haft på något sätt i bakhuvudet. Och sen krockar det en hel del just med den där gräsrotsnivån när man själv befinner sig i den där vardagen och ska få saker att fungera. Och jag ibland kan fundera att jag har en dotter och en son. Att blir det, är det skillnad i vem som hjälper mera till? Finns det någonstans i bakhuvudet? Man får hela tiden påminna sig om att det är någonting som måste komma in i alla nivåer på något sätt av ens liv. Men om vi skulle gå konkret nu till den här boken som vi har för handen idag, Anna Lindholms bok. Kan du, Marit, beskriva vad den tar avstamp i.
Jo, no, det är en sån här kombinerad essä- och intervjubok med ett historiskt anslag, ska jag säga. Anna Lindholm, hon är ju lärare i historia, alltså historiker. Och hon tar avstamp i egna erfarenheter, just av att få vardagen att gå ihop och att just balansera mellan att vara mamma, hustru och yrkesverksam på 2020-talet. Hon tar avstamp i att hon alldeles nyss har fött sitt andra barn. Och sen noterar hon då att all forskning visar att parrelationen blir mer ojämlik när man får barn. Att det oftast är kvinnorna som tar ut mer föräldraledighet. Det är kvinnorna som stannar hemma från jobbet när barn är sjuka. Det är kvinnorna som tar ansvar för hem och hushåll. Och allt det här då resulterar i att kvinnorna halkar efter på arbetsmarknaden och i löneutvecklingen. Nå, det här får henne att fundera på hur hennes egen mormor och farmor hade det på 50- och 60-talet. De var då småbarnsmödrar och hemmafruar. Hon vill ta reda på vad de kände och tänkte när de förväntades hållas inom hemmets väggar, stå vid spisen, föda barn, när deras individuella friheter och rättigheter åsidosattes. Vad drömde de om? Vad ville de med sitt liv? Och sen gör hon också nedslag i sin egen uppväxt på 90-talet när hon hade behov av att diskutera frågor om jämställdhet, feminism och kvinnlig frigörelse. Men sen fanns det liksom ingen plats och ingen som pratade om de här frågorna. Åtminstone inte i småstaden Ekenäs där hon gick i skola. Och först sen långt efteråt så inser hon att det faktiskt har funnits inte mindre än 2 feministiska föreningar i Ekenäs på 70-talet. Men hon inser också att det verkar som om de här kvinnorna som var med i de här föreningarna inte egentligen var så engagerade i lokalsamhälle eller i dagspolitiken, utan att de såg mer feminismen som en privat frigörelseprocess. Och det här är någonting som gör Anna Lindholm jätteupprörd. För hon skulle ha vilja ha ett större och bredare engagemang för de här frågorna i vardagen, i hemmet, i skolan, på gator och torg. Så att det här är det som diskussionen handlar om i Husmödrar och feminister.
Mm. Ja, jag tyckte den var ganska, det var ett roligt grepp tyckte jag i den där boken, att hon hade en sån där ganska skojig sån där vardagshistoria som hon ändå gjorde levande på ett ganska fint sätt. Just det här att det handlar om de här vardagliga sysslorna och hur gör man dem och hur upplever de här människorna sig själva i sin omgivning. Och så hade hon den här ena äldre släktingen som var en husmor, men hon var inte alls så där skötsam och duktig, utan hon sov till klockan 12 och läste böcker.
Ja, det var farmor Telma, ja. Ja, som hon beskriver just som att hon kunde ligga och läsa böcker långt in på natten, och så fick far i huset stiga upp och fixa frukost av pojkarna till skolan.
Och det var en sån här familjehemlighet som måste döljas för alla grannar, för vad skulle folk ha tyckt?
Ja, i det lilla bondesamhället Snappertuna.
Alltså, jag har haft svårt att gå in i den här diskussionen som vi har idag, för jag blir så upprörd över många aspekter i det hela, också kanske över mig själv, just så där att man inser att det man så att säga på ett idealplan vet att skulle vara eftersträvansvärt och det som man skulle önska att fanns som en bas, och just som hon talade om 90-talet, man skulle önska mera diskussion. Jag kan ju önska att på 90-talet saker skulle redan ha varit på plats på något sätt. Man tycker att den här kampen har funnits ganska länge. Och sen vill jag gärna gå tillbaka till just det här som man talar om, den här, som du nämnde allra först Marit, den här studien är just att det är den där småbarnsperioden på något sätt som lägger de här grundpelarna för hur arbetet fördelas sen i verkligheten i ett hem. Och det är ju hemskt, jag hade aldrig trott att jag liksom som feministisk kvinna skulle stå och säga att jag inser i backspegeln själv att just den här mammaledigheten som jag också förlängde ganska mycket, jag ville gärna vara hemma. Men man märker att det är det där på något sätt åke som blir sen där, att när man etablerar former för hur man upprätthåller hemmet så är det där det läggs på den där grunden.
Ja, men nu stämmer det säkert. Och jag menar, jag kan ju säga sådär som att jag menar, jag har ett treårigt barn hemma, och jag var hemma med henne från det att hon var lite på ett och hon var nästan 2. Och då hade vi just gjort en sån här överenskommelse att vi båda ska vara hemma. Och jag fick det lite sådär inskärpt i mig själv också på något vis. Att det är den där tiden hemma som är jätteviktig. Mest av allt därför att med tanke på sådär jämställdhet och med tanke på relationen till barnet senare, så är det jätteviktigt att barnet får uppleva det här att båda föräldrarna klarar av att uppfylla alla behov. För annars är det just väldigt lätt hänt sådär att mamman stannar hemma i början av och sen går barnet på dagis. Och då har ofta den där pappan aldrig någon sån här tid med det här barnet när jag menar, jag tvingades, det var jättenyttigt den här tiden när jag tvingades lära mig hur jag matar henne och hur jag klär henne och vad gör vi om dagarna och bygga upp den där vardagsrelationen på ett jättesådär handgripligt sätt. Och framförallt därför att annars så blir det så lätt så att när man stannar hemma med ett barn, eller om mamman stannar hemma med barnet först, och det var det också i vårt fall, att de hinner få sina system som de följer. Och om jag inte skulle stanna hemma med henne, så då skulle vi aldrig ha gjort våra egna system. Utan då skulle det bara ha funnits de där ena systemen, och de skulle jag inte känna till.
Nej, just det.
Och då blir det alltid så där att sen måste jag ringa och fråga att hur gör vi det här? Och sen så blir jag på något vis handfallna parten i det här. Så att det, ja.
Men det är super. Jag tror att det här är nog nyckeln till jättemycket av de här frågorna. Just också att få den där inblicken, dels att knyta an till det där barnet, men också att få en inblick i hur mycket tid saker tar.
Mm.
För det är ju ofta det när man talar så här att man är nu sen då hemmafru, de som väljer det, som att man gör ingenting på dagarna, i motsats till ett arbete där man drar in en inkomst. Att just att se den där skillnaden i att det tar fruktansvärt mycket tid och att det är besvärligt just om det sen blir det här att sen går mamman tillbaka på jobb i något skede men fortsätter att göra det där, alla de här sysslarna där hemma för att mannen aldrig har kommit in i det och för att man inte inser hur mycket besvär det är om man har etablerat sina egna mönster och vill gärna upprätthålla dem. Så att det är ganska fort det blir en sån här.
Ja, och att få uppleva det här chockartade med det där engagemanget som är så totalt som det kräver. Alltså det här att man måste få leva den här stunden när man själv inte har möjlighet att gå på toaletten för att man måste liksom varje ögonblick vara med det där barnet. Det är jättelärorikt, och den första dagen när jag fick då lämna vår dotter på dagis när hon började, jag kommer bara ihåg den där lättnaden när jag gick därifrån. Jag var fullständigt yr och förstod inte vad som händer. Kan jag nu gå och sätta mig någonstans och dricka en kopp kaffe och göra vad jag vill med min tid? Det kändes helt otroligt.
Men nu när vi beskriver det så här så inser man ju, om det är någon där nu som lyssnar som inte har varit i den här situationen, så inser man nu då okej, att det här att vara hemma med ett litet barn, det är ju inte att man bara går och drischar hela dagarna. Men när det gäller det här överhuvudtaget att upprätthålla ett hem och det som man talar om då, att putsa och feja och ägna sig åt långkok och laga all mat från scratch och allt sånt här, det är ju någonting man diskuterar mycket i och med att den här så kallade tradwife trenden har blivit jättedominerande, har funnits under flera år redan, mycket spritts tack vare sociala medier, alltså de här kvinnor som väljer att avsäga sig allt det här som man tycker att feministerna i tiderna har kämpat för, det här att kvinnor ska kunna gå i skola och göra karriär och ha likadana möjligheter att förtjäna pengar som männen har haft och så vidare, och hela den här biten, det väljer man nu att självmant säga tack och hej till, och istället är det många kvinnor som då tycker att det är helt okej, att nu ska de vara på heltid hemma och deras uppgift i livet går åt till att se till att hemmet är välkomnande för mannen som ska vara där ute och förvärvsarbeta för att dra in pengar. Och jag menar, det här är ju fascinerande. Kan ni förstå den här trenden?
Ja, jag kan nog förstå den, och jag kan också förstå den i backspegeln mot pandemin som vi genomgick där folk var hemma. Och jag kan gott tänka mig att man också efter det tänker att man väljer att stanna kvar hemma av många anledningar. Och också på något sätt i relation till den värld vi lever i idag, när allt går så mycket snabbare och fortare hela tiden. Vi lever i en så accelererande digital miljö och omvärld. Så att jag förstår att man vill ta avstånd från det här löpande bandet och hoppa av på något sätt. Och när världen är så orolig, den är osäker, full av kaos och den är så komplicerad, så förstår jag att man kanske vill ha ett lite enklare och lugnare liv med färre valmöjligheter. Och att vara hemma är ändå ganska begränsat, det är avgränsat på det sättet, också överblickbart på något sätt. Man talar ju ofta lite nedsättande om att man ska värna om det här lilla livet, familjen och hemmet och det egna välmåendet. Jag förstår det jättebra att man hoppar av en karriär eller att man aldrig ens går in i den här karriären, utan att man då väljer att se att livet ska vara
andra saker.
Att man börjar fundera på vad är det som är viktigt i livet, vilka värderingar har man, och att man då värderar den här tiden med familjen och den här kanske egen tiden också.
Ja, på ett intressant sätt tyckte jag att det här går ihop med en viss arbetslivskritik. Mm-hmm. Där man på något vis noterar det här att arbetslivet är är vansinnigt stressigt, och det här att alla förväntas leva med en sån konstant otrygghet på något vis på arbetsplatsen, och att det på något vis i en sån här viss liberal tanke så är det ju det som ökar produktiviteten, för om alla känner sig fruktansvärt otrygga hela tiden så kommer de att jobba mycket hårdare och då skapas det mer och är mer produktiva då, enligt det här resonemanget. Men, och att det här är en ganska tydlig liksom en av flera kanske markörer som tyder på det att det här är ju inte nödvändigtvis det som folk vill ha just i sitt liv.
Nej.
Och att det finns folk som alla prioriterar inte det här på något vis inkomst, att maximera sin inkomst högst av allt, utan att det finns folk som väljer att nej, att jag stannar hemma och jag vill vara med min familj, och det är viktigt att vårda de här relationerna, och det är ju positiva drag. Sen tycker jag att det är ju jätte, just som du säger, upprörande den här tanken att folk väljer att avstå från sin myndighet och säger att någon annan ska nu få fatta besluten och jag ska vara fullständigt beroende av den här andra personen.
Ja, det här tradwife-trenden så parar man ju ofta också ihop med en annan trend som man kallar för soft girl-trenden, just den här, och det handlar då om en viss generation Z som man talar om, de här som då är födda någon gång mellan 95 och 2012 ungefär, någonting sånt här. Och de här unga tjejerna som då inte vill hamna i det här ekorrhjulet utan då vill vara hemma och njuta av livet, de vill ta hand om sig själva, leva långsamt och i balans, och de satsar då på att livet ska vara lätt och enkelt, vackert och mysigt, och att man blundar för allt det här jobbiga och undviker alla motgångar. Och det är också lite intressant att man går in i en sån här bubbla där det enda som handlar om är att fixa sitt utseende och göra pilates ungefär, om jag får vara lite ironisk.
Mm. Men pilates är ju en sån här symbolisk sak just ja. I den här. Det, ja.
Men, och samtidigt så finns det också då forskning som visar att just kvinnor ur den här generationen har en förhöjd risk för att begå självmord. Anorexi är jättevanligt, och också psykisk ohälsa. Så att det är klart att man förstår också den här motkraften som finns där.
Men det, jag tycker det här är så intressant. Alltså jag blir alldeles yr i huvudet när jag försöker just titta på de här olika då tongivande tradwivesen till exempel. De som har, jag menar, man kan ha 6 miljoner följare på det att man i cocktaildress lagar frukostflingor från scratch. Mm, fine, det kan man ju syssla med. Men det är ju det som är så, jag förstår också alltså det här. På riktigt så förstår jag att det är någonting fel i vårt arbetsliv. Jag förstår, jag tycker det är hemskt att unga kvinnor känner en sån enorm press redan i skolan. Man ska prestera, man ska göra och sådär. Och jag kan också förstå det i relation till en värld som känns kaotisk. Att när du inte kan kontrollera något annat, så du kan kontrollera liksom det där, den där minsta puppan på något sätt i ditt eget hem. Att sen är just det besvärliga det att någon ska ändå dra in de där pengarna för att du ska kunna ha de där fyra väggarna där du kan hålla på med långkok och så vidare. Men det som jag tycker är så otroligt skrämmande med det hela är ändå det att de här kvinnorna som då värnar om att ha sin ombonade lilla mysverklighet kan ändå inte låta bli att visa upp den för resten av världen, vilket då skapar en enorm press för alla dessa unga kvinnor som inte klarar av att upprätthålla pilateslektionerna och vara smala och snygga och fixa sig på morgon och kunna laga mat och vara på alla sätt prestationsinriktade på den fronten. Att det känns som att det är en, det är en jättefarlig fälla det också.
Menar du att det är lite inautentiskt?
Jag vet, alltså det finns ju supermänniskor som klarar vad som helst, och det finns karriärkvinnor som klarar av att bolla 15 bollar inklusive det perfekta hemmet och allt sånt här också, men det är ju inte alla förunnat.
Mm. När jag läste en intervju med en av de här första så kallade tradwives som heter Alina Kate Petit, tror jag, i en intervju i The New Yorker här i april i år, där hon sa att hon är orolig för att den här trenden har blivit allt vanlig bland yngre kvinnor och att det för dem handlar i hög grad om estetik.
Mm.
Och hon tyckte också att det har gått allt för mycket politik i det hela. Och då ska vi ju då komma ihåg att många, inte alla, men många av de här så kallade tradwives kommer från en ganska religiös bakgrund. De har konservativa värderingar. Här finns också folk med en ganska stark högerideologi, och det här handlar ju om kärnfamiljer. Och när vi talar om det här med 50-tals nostalgi, för det är det man väldigt mycket talar om just när du talar om den här cocktailklänningen. Så det är på något sätt,
cupcakes och sån här
ja, att man går tillbaka medvetet i ett sånt här 50-tal som man åtminstone i USA ansåg var en guldålder för kärnfamiljen. Det finns en enorm romantisering av den här efterkrigstidens hemmafruar. När kvinnorna i USA, nota bene, var tvungna att komma tillbaka under kriget, så hade de ju fått jobba på fabriker och vara de som tog i svarven och ut på åkrarna när männen var i krig. När männen kom hem så sattes kvinnorna i den klassiska Bermuda-triangeln, sängkammaren, spisen, spjälsängen. Så var inte fallet i Finland.
Mm.
För det här behövdes kvinnorna också i förvärvsarbete, så att både i hemmet och på arbetsmarknaden behövde man de här kvinnorna. Och om man tänker också på det här 50-talsnostalgin, det är ett vitt USA. Mm. De svarta kvinnorna tvingades jobba, ofta hemma hos de här burgna vita familjerna. Så att det var väldigt ojämlikt förstås, det här 50-tals USA.
Mm. Ja, det gör att det är lite lättare att ha det snyggt hemma om man har tjänstefolk.
Till och med det, ja. Och sen just det där att få kvinnor hade då och idag råd att vara hemmafruar alltså. Så att det, som vi konstaterade, det är alltid någon annan som betalar för det att någon annan
jag tyckte det var hem. Ja, jag tyckte det var en spännande sak där i den här Anna Lindholms bok faktiskt, när hon nämnde det här att det var en sån en klassfråga.
Ja.
Det att någon kunde vara hemmafru var lite en sån här lyxtillvaro, uppfattades det som då också.
Ja, plus att det blir en enorm press på då den här mannen i kärnfamiljen då, som då verkligen måste jobba häcken av sig för att försörja hustru och barn och se till att det finns ett hem och ett hus och mat på bordet. Det är ju en enorm press också idag på de här männen. Det är ju, och idag så är det ju kanske nu inte vilken medelinkomsttagare som helst som har råd att hålla sig med en hemmafru.
Nej, och när man tittar på sociala medier på de här tradwivesen som syns där, så det är ju inte det vanliga trerumslägenhetskökskaoset som man tillreder sina cupcakes i, utan det är ju så att säga en visuell värld som verkligen får det att kännas som att det är väldigt mycket yta. Om man tänker på den här ekonomiska sidan också, att det krävs ju någon slags förutsättningar för att leva som man gör. Och det är inte billigt att nödvändigtvis tillreda av de bästa råvaror, alla möjliga saker från scratch, och det är ganska få förunnat att göra. Så det verkar som att det hela tiden finns en sån där diskrepans i kopplingen mellan det som man förstår att det är en bra intention, att vi ska alla kunna varva ner och satsa på våra barn. Det är ju det som är på något sätt i grunden. Även om många, det finns tradwives alltså som inte alls har barn. Det handlar om att upprätthålla kärleken till mannen.
Jag tänkte de här tradwives som då är på sociala medier och är sådana här influencers. Så de håvar ju å andra sidan in pengar, antar ganska mycket pengar, och åtminstone vissa av dem här på det. Men i övrigt så vet man ju att de som då är husmödrar, de har ju sällan hemskt mycket egna pengar att röra sig med. Och de har heller ingen möjlighet att ska vi säga, skapa sig en CV eller skapa sig någon form av ekonomisk trygghet. Och sen om det blir skilsmässa eller om mannen dör, så står de där ganska barskrapade. Och vad gör de då?
Mm. Jag tycker det här manliga perspektivet är intressant, för att jag förstår just det här att man talar om att kvinnorna är sönderstressade för att de ska prestera på så många olika plan. Men om man tänker sig att man tar bort kvinnorna ur ekvationerna och kvinnorna börjar vara hemma igen, så läggs ju precis som du sa, Marit, en enorm press då på männen att de ska på något sätt kunna upprätthålla den här ekonomiska standarden och så. Är det en press som man känner, alltså tycker du, i samhället idag sådär att man ska vara börsmäklare liksom för att...
Ja, nu går det ju på något vis ihop ganska på ett sätt naturligt med en sån där viss mansroll, att man ska arbeta hårt och så ska man göra långa dagar och så ska man göra karriär, och det funkar ju då om man har en fru hemma som då sköter allting där hemma, och sen så kommer man hem sent på kvällen och sen är man ute så länge som man måste vara och gör hela den där karriärsgrejen. Och det här är ju en väldigt så där traditionell mansroll det också. Att sen är det ju en annan fråga att hur många män det är som mår bra av att göra det där och hur de klarar av den stressen som kommer med det och de förväntningarna. Men ja.
Nej, jag tänker också på den här traditionella mansrollen. Det är ju också någonting, om vi nu talar, vi är inne på det här med 50-tal. Så läste jag då en färsk undersökning som var det Magma har varit med och gjort där, som visar att män i åldern 18-30 blir allt mer konservativa. medan kvinnorna blir mer liberala. Och det här är också något som gäller i svensk Finland. Om man tänker då att det blåser ganska starka högervindar i världen idag, och att det finns också en utbredd misogyni och rent kvinnohat också, så kan jag tänka mig också att det finns ganska många män i just den här åldern, 18-30, som gärna ser att man förstärker de här traditionella könsrollerna och som gärna ser att kvinnan är underordnad mannen och stannar hemma i högre grad och sköter den markservicen.
Mm. Ja, det finns också någonting tryggt i den där förväntningarna. Alltså det här att någon ställer krav på en kan också vara en sak som ibland känns jättebra. Jag tänker på den här Jordan Peterson, den här föreläsaren som ju är så där utpräglat konservativ, och han är väldigt populär. Nu är jag inte särskilt insatt i allt som han har talat om. Han har ju haft sina personliga problem, så att jag har nu förstått att han kan vara ganska oredig emellanåt också i vad han talar om. Men det finns något i det där grundläggande budskapet som han hade där åt unga män, att hej,
skärper.
Ja, skärper. Sluta klaga på att saker inte är så som du vill att de skulle vara. Ta och städa ditt rum, klipp håret, börja jobba, skaffa dina egna pengar, ha lite självrespekt. Jag förstår det där är ett budskap som man kan behöva höra som ung man. Det är säkert något som jag skulle bra ha behövt höra vid olika tider av mitt liv. Och jag tycker att den är så på ett sätt ganska rörande också, den här stora ömheten, den här väldigt tacksamhet som de här männen som är fans av honom visar, för att det är så skönt att någon äntligen kommer att säga det här, att det är slut att gnälla och rycka upp det.
Mm. Ja, och sen är ju faran då att de här konservativa värderingarna då gör att de här rollerna mellan könen förstärks, och att det sen i slutändan leder till stora samhällsomvälvningar, eftersom Jordan Peterson och andra sådana här män som yngre män följer på sociala medier och tar del av på föreläsningar och så vidare, läser deras böcker, att det sen i längden kan leda till att sådana här centrala samhällsstrukturer och lagstiftning förändras. Det ser vi ju redan idag. Man talar till exempel om att förändra bort lagstiftningen i många länder och så vidare. Så att det som 70-talsfeministerna har kämpat för, att nu ser man det krakelera och raseras, det tycker jag det är obehagliga i det här. Jag menar, om vem som helst som väljer att vara hemmafru och tradwife då, det är fine för mig. Om det är ett personligt val och det är någonting som någon gör av frivilliga, om det är ens individuella förverkligningsprojekt, det är helt fine. Men sen när de här tankarna börjar sprida sig i samhället och det faktiskt kan leda till oreversibla förändringar, så att säga. Ja. Det är den här faran jag ser i det här.
Jag minns att jag hörde på ett samtal med det var tre sådana här amerikanska just hemmafruar, tror jag, som blev intervjuade av, vill jag minnas, New York Times eller någon sån här. Med anledning av att de alltså hade börjat, de hade startat en sån grupp där de träffades och diskuterade politik med varandra. Och så hade de, och det var just här efter att Trump blev invald. Och somliga av dem hade röstat på honom också. Och sen på något vis när de såg de här idéerna började omsättas i praktiken, så fick de en väldigt sån här tankeställare. Jag minns att det var en som sa, var ganska rädd, liksom chockad över sig själv när hon berättade att hon hade tidigare varit en abortmotståndare, och hon kände nu en väldig skam över det här, att hon inte fattade den här skillnaden mellan att det här är ett val som hon får göra för sig själv. Och det är helt okej vad hon har för principer angående. Det lägger sig ingen i, men det är att hon försöker fatta det här valet för alla andra.
Jag tänker just på den här 70-talsdevisen, det personliga är politiskt, får en helt annan klang idag. På något sätt.
Jag tänker också, just det personliga och det personliga, om man jämför då, just det här att det var en grupp som då går samman och sånt här, för det är ju någonting som har en känsla av att det måste vara någon slags symptom på det superindividualistiska samhället, just det här att alla tänker på sig och sitt. Och då blir det, jag tänker på Anna Lindholms, den här besvikelsen på att när hon växte upp som ung på 90-talet, att det inte hördes den här diskussionen någonstans. Medan vi som är födda lite tidigare, så då var det liksom en självklar del att det liksom fanns med. Att sen har det någonstans försvunnit, och sen har man glömt de där grundgrejerna, just jag menar lika lön och samma förutsättningar. Och den här spiralgången, just att om det nu blir sen så att man accepterar att det är så här, och så småningom så kan inte kvinnor studera mera. Eller som de mest radikala tycker, att med kvinnor, varför ska kvinnor kunna rösta? Jag menar, det är ju sådär att nu kan vi ju dra det här cirka gången helt omvänt också, så får vi börja om från noll igen.
Jag kommer att tänka på en film som jag såg här för några dagar sedan, Don't Worry Darling. Den kom för några år sedan, och när du, Lasse, var inne på det här med Jordan Peterson. Så när jag såg på den här, så den handlar ju om ett sånt här samhälle som är förflyttat till 50-talet. All estetik och alla relationsroller är från 50-talet. Och så har vi en sån väldigt karismatisk ledare som heter Frank, som leder ett sånt här Victory Project på ett hemligt ställe ute i öknen. Och då har man den där förortsbilden, den här klassiska bilden av såna här villor som står där. Och kvinnorna kommer ut och säger hej då till mannen som åker iväg i bilen och åker till jobbet, och kvinnorna stannar hemma, och så går de och städar och putsar och fejar och lagar mat och torkar damm. Men det var intressant, när de gör det så lyssnar de på vad vi nu idag skulle kunna säga podcast, men det är från radion, och den här rösten, det är Franks röst, och han intutar i dem då allt möjligt, bland annat att vi måste göra oss av med jämlikhetstvånget, vi kräver ordning och vi underordnar oss naturens hierarkier. Och det här mals in i de här hemmafruarna som går omkring där hela tiden. Och när jag såg den här filmen så kom jag faktiskt genast att tänka på Jordan Peterson. Och en snabb googling fick mig att inse att den här manusförfattaren hade haft Jordan Peterson i tanke när hon skrev rollen som Frank.
Mm.
Alldeles tydligt. För sen inser man i något skede att det här är ett spel. Att i nutid så är den här ena, det är ett par då, Jack och Alice, som är då huvudfokus här. Att i verkligheten i nutid så har Alice varit en jätteframgångsrik läkare. Medan Jack har suttit där hemma och varit kanske lite av en sån incelman. Incel, som sitter där vid datorn och flottigt skitigt hår och väntar på att frun ska komma hem och så vidare. Och så är det hans då fantasi och dröm på något sätt som han målar upp där. Att nu åker vi tillbaka till det här underbara 50-talet.
Mm.
Där allt är som det ska vara.
Jag tycker den här filmen kan varmt rekommendera. Den är alltså estetiskt snygg. Leker just med den här 50-tals
estetiken.
Mm. På alla sätt och vis. Och sen när man börjar inse den här twisten i det hela. Men det finns en ljuvlig bild som jag minns starkt av den här, när den här Alice står i köket, i det här 50-talsköket, och hon håller på att sätta sån här plastfolie på alla matvaror som hon ska sätta tillbaka i kylskåpet efter att han har åkt till jobbet och han har fått äta sin frukost där. Och så mitt i allt så börjar hon snurra den här plastfolien runt sitt eget ansikte, ja, som att hon ska plasta in sig själv också. Och det är en så jättefin bild av när det blir liksom för mycket och hur plågsamt det sista slutligen är. Men det här är en jättefascinerande och skrämmande film nog. Samtidigt som just det här, när du säger det här citatet av det de hör i radion där, att motverka kaos. Så där kommer man ju inte ifrån att det finns säkert en generation, med tanke på skilsmässor och splittrade hemförhållanden och så här. Många av de här tradwivesen, när man hör intervjuer, så har det varit det som har varit utgångspunkten. Deras föräldrar skilde sig när de var små och de har bestämt sig för att så ska det aldrig gå hemma hos oss. Och då försöker man mota Olle i grind genom att skapa det mest idylliska hem man kan. Och det kanske man kan leva i den tanken när man är 23. Men jag undrar hur länge det tar innan man börjar rulla den här plastfolien runt ansiktet. Sen när det blir för mycket, när man inser att nu finns det liksom ingen väg ut ur det här. Så det är ju nog en fascinerande diskussion, och vi lär ju inte lösa det här idag. Men att det kommer en sån bok som Anna Lindholms Husmödrar och feminister visar ju att det här är en diskussion som åtminstone är livskraftig. Och då tycker jag att man kanske kan fråga sig det här, att vad är det största eller det större hotet mot välmående idag? Är det den här ökade arbetsstressen som du, Lasse, var inne på helt här i början? Arbetsstressen som ökar för alla, eller är det tanken på en återgång till ett mönster där då i princip 50% av befolkningen helst ska stanna hemma för att vi ska klara oss undan kaos?
Jag skulle på något sätt nog se det som att det bästa skulle vara att om alla, oavsett kön, skulle ha tid att tillbringa mer tid hemma med familjen. Det skulle gagna alla, det skulle också gagna hela samhället. Om det sen handlar om förkortad arbetstid eller distansjobb eller någonting. Men att känna av den där, att alla skulle få känna av den där närvaron och kunna bottna i den där tryggheten.
Jag håller med.
Jag kan inte annat än hålla med er. Och jag tycker att det här är en otroligt intressant diskussion som helt säkert kommer att fortgå. Det kan vi ju säga redan nu. Att också här på Svenska Yle så kommer det alldeles snart att publiceras en större artikel som just handlar om hur det här fenomenet också syns i Svenskfinland. Så det kan ni jättegärna ta del av.